Toppen på den här nuvarande cykeln förväntades ursprungligen inte förrän 2025, men enligt en nyhet från förra veckan kan solen redan nu ha gått in i den mest aktiva och samtidigt den farligaste fasen.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Sukotikki.
Salto quântico, salto quântico, salto quântico.
Quantum leap.
Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
Det våras för alla soldyrkare just nu, av två orsaker. I skrivande stund närmar vi oss vårdagjämningen. Det vill säga det ögonblick då solskivans centrum passerar himmelsekvatorn på väg norrut. När det här sker står solen exakt lodrätt över jordens ekvator. Och det gör den alltså inkommande onsdag, strax efter 5 på morgonen finsk tid. Och när det här sker är, som vi vet, dagen och natten ungefär lika långa. Efter vårdagjämningen blir dagen längre på norra halvklotet än på södra halvklotet. Och det här sker med fart nu dessutom. Ljuset ökar som allra fortast just kring den här tiden på året. Den andra grejen som gör solen aktuell just nu är att vi kanske redan har nått solflexmaximum för den här cykeln. Det vill säga den mest aktiva fasen i solens cirka 11 år långa solflexcykler. Vi ska i det här avsnittet av Kvanthopp ta en titt på vad en solcykel innebär, på hur solen egentligen fungerar. Vi ska följa en ensam liten ljuspartikels tiotals tusen år långa resa från solens hjärta till ditt öga. Vi ska också kolla vad rymdväder egentligen handlar om. Välkommen till Kvanthopp hur som helst, som den här veckan är tillägnat självaste Sol Invictus, solen alltså. Jag heter Markus Rosenlund. Till att börja med, några ord för att introducera det här avsnittets kärna. Och då menar jag bokstavligen en kärna. En av kanske 200 miljarder kärnor som alla dansar sin eviga ringdans runt centrum av galaxen som vi kallar Vintergatan. Hon må vara en av många, men hon är vår kärna. Och vilken kärna hon är. Solen är det största enskilda objektet i jordens närhet. Det största objektet på drygt 4 ljusårs radie. 2 kvintiljoner ton superhett ioniserat plasma. 70% av solens massa är väte och resten huvudsakligen helium. Solens diameter är cirka 109 gånger större än jordens, vilket gör den drygt 1 miljon gånger större än jorden sett till volym. Faktum är att det inte ens hjälper värst mycket att lägga till alla de övriga planeterna i vår vågskål, i planeternas vågskål. Inte ens den mäktiga Jupiter förändrar det faktum att omkring 99% av hela solsystemets massa finns i solen. Vi bor bokstavligen på ett litet gruskorn i rymden. Men lyckligtvis håller solen vårt gruskorn, jorden, i sitt trygga grepp med sin massiva gravitation. Inte för nära. Jorden kretsar på cirka 150 miljoner kilometers avstånd från vår kära kärna. Ändå räcker hennes obegripligt starka utstrålning i princip till för att förblinda oss och steka vårt skinn knaprigt om vi inte är försiktiga. Nå, viktigare är ändå det att solen ger oss all den energi som uppehåller det biologiska livet på jorden och håller igång vårt väder och våra havströmmar. Vi har bokstavligen solen att tacka för att vi existerar. Märker ni förresten, jag låter nästan religiös när jag beskriver solen här. Och det är ju inte så konstigt i och för sig att så många kulturer har dyrkat solen som en gud. I Grekland till exempel, där talade man om Helios. I den assyriska och babyloniska mytologin hette solguden Shamash. I Egypten var det Ra. I Indien i sin tur Surya. Och i den romerska mytologin hittar vi slutligen guden Sol Invictus, som troligen har gett oss namnet som vi använder för vår kärna, solen. Om gudar säger man ju ofta att de är odödliga, eviga. Och vår sol är ju förvisso gammal, väldigt gammal, 4,6 miljarder år. 4600 miljoner år. Fast hon själv kanske skulle föredra att vi talar om medelålders, för det är hon i princip om vi utgår från hennes totala förväntade livslängd. Men inte ens solen kommer att leva för evigt. Solen kommer att dö en gång. Också om vi människor nu inte direkt behöver oroa oss för det. Vi kommer att vara borta sedan länge, länge, länge vid det laget. Men sen då hon en gång dör, då kommer det att ske med en skräll som inte lämnar något utrymme för tvivel. Hon kommer att ta med sig sina planetbarn i förgängelsen. De innersta planeterna, inklusive jorden, kommer bokstavligen att slukas av solen då hon sväller upp inför sin dödskamp. Men då går vi händelserna i förväg, som sagt. Det kommer inte att ske på länge. Inte förrän om sådär, ja, 5 miljarder år eller så. Solen, jag kommer att hänvisa till den för övrigt som den från och med nu. Genustermer känns lite malplacerade när vi talar om kärnor. Utom då man vill vara lite poetisk kanske. Men solen är i princip ett enormt kärnkraftverk i rymden. En fusionsreaktor närmare bestämt. Ett annat sätt att beskriva solen är att den är en kontinuerlig vätebombsexplosion som har detonerat i mer än 4,5 miljarder år. Själva kärnreaktorn i solen finns lämpligt nog i solens kärna, som utgör ungefär hälften av solens totala massa. Solens kärna är följaktligen mycket tätt packad med omkring 10 gånger högre densitet än hos bly. På grund av den höga temperaturen och det superhöga trycket i kärnan kan sedan kärnfusion uppstå. I praktiken går det ut på att väteatomer slås ihop så att helium bildas. Och i samma veva frigörs enorma mängder energi. just den energi som får solen att lysa. Apropå det här med hur den här energin slutligen kommer ut ur solen och når oss är otroligt spännande. Fusionsreaktionerna i solens kärna frigör alltså energi i form av energirika fotoner, ljuspartiklar. Närmare bestämt då som gamma- och röntgenstrålning. De här fotonerna, ljuspartiklarna, de börjar nu sin långa, långa resa upp mot solens yta. Det här är en resa på nästan 700 000 kilometer, vilket sist och slutligen inte är så mycket i rymdtermer. Alltså det finns ju bilar här på jorden som har rullat mycket mer än så under sin livstid. Men en stackars liten foton som har genererats i solens kärna kan inte bara ta den rakaste vägen direkt till solens yta. Neutrinerna som också bildas i solens kärna i samband med de här kärnreaktionerna där, de kan göra det. Och för dem tar det bara ett par sekunder att komma ut ur solen. Men en foton, den får kämpa mot den extremt höga densiteten, mot all tättpackad, superhet, ioniserad gas inuti solen. Så vad fotonen genomgår är en process som kallas strålningsdiffusion. I den här processen färdas fotonen bara superkorta avstånd åt gången innan den absorberas och spottas ut igen av partiklar som den stöter på i solens täta plasma i stil med elektroner och vätejoner. Den här evinnerliga kedjan av absorption och återutsläpp sker oräkneliga gånger när fotonen sakta, sakta arbetar sig upp genom solens inre upp mot ytan. I genomsnitt kan en foton som genereras i solens kärna ta 10 000-tals eller 100 000-tals år på sig att nå ända upp till solens yta. Allt det här kämpandet gör sedan att fotonen som började som högenergetisk gammastrålning, fullpackad med ivrig energi, i det skede då den når solens yta har, inom citat, tröttnat. Till den grad att den, inom citat, bara är vanligt synligt ljus av den sorten som glittrar på vågorna på kyrkfjärden sen när isen går. Apropå det, nu när vägen är fri passar vår lilla foton på att sträcka på benen rejält. Nu flyger den iväg ut genom rymden, bokstavligen med ljusets hastighet, alltså 300 000 km i sekunden. Och med den här hastigheten tar det bara cirka 8 minuter för fotonen att färdas över den enorma vidden på 150 miljoner kilometer som separerar solen och jorden. Och där träffar den av alla tänkbara saker just ditt öga och får dig att säga att oj vilket vackert vårväder eller någonting liknande. Det skulle ju fotonen ju säkert bli glad att höra om den hade öron. Men all den här massan av plasma och ioniserad gas som jäser och bubblar där inne i solen som fotonen måste kämpa sig förbi för att komma upp åstadkommer olika fysikaliska fenomen inuti solen som påverkar dess beteende. Ett av de viktigaste av de här solfenomenen är solens magnetfält. Solen har, precis som jorden, ett magnetfält fast mycket större och kraftigare än jordens motsvarande. Det här magnetfältet kommer sig av en process som kallas soldynamon. Man tror alltså att magnetfältet uppstår genom samspelet mellan solens rotation, som varierar i hastighet beroende på latitud, och konvektiva rörelser i solens yttre lager. Den här dynamomekanismen är alltså ansvarig för att generera och uppehålla solens magnetfält. De magnetiska slingorna i det här magnetfältet blir sen ofta vridna och förvrängda av plasmans våldsamma rörelser där inne. Det här kan sen leda till att det uppstår så kallade solfläckar på solens yta. Det är aningen mörkare och svalare områden med koncentrerade magnetfält som för oss ser ut som svarta fläckar på solens ansikte. Solfläckar med andra ord. Solfläckar har observerats sedan anno datumal, redan i antikens Grekland och i det forna Kina var den tidens vetenskapsmän medvetna om det här fenomenet. Men man började observera och bokföra solfläckscyklar på allvar först på 1600-talet. En av de första kända observationerna av solfläckar gjordes av Galileo Galilei 1610. Galileo! Men tillbaka till själva fläckarna. Jag sa alltså att solfläckar är, inom citat, kallare än omgivningen. Men det är ju en relativ term. Temperaturen på solfläckarna är vanligtvis runt 3500 till 4500 grader Celsius. Det här medan medeltemperaturen på den omgivande solytan, känd som fotosfären, ligger på cirka 5500 grader Celsius. Jag menar svalare, jo, men det är ju inte svalkande precis ändå där i fläckarna. Solfläckarna orsakas som sagt av slingorna i solens magnetfält som vrider och slingrar sig, och med tiden så blir de sen lite trassliga. Då kan de genomgå en process som kallas magnetisk återkoppling. Och när det här händer, då riktar magnetfältets linjer om sig lite som ett gummiband som brister, vilket frigör våldsamma mängder energi. Plötsligt och brutalt. Och då kan solen kasta ur sig en så kallad solfackla eller en koronamassutkastning. Och den här sortens händelser är vanligare och intensivare under perioder med många solfläckar. Och hur det nu råkar sig just nu, befinner vi oss de facto i den mest aktiva fasen av en så kallad solfläckscykel, nummer 25, sedan observationerna inleddes. En solfläckscykel är alltså cirka 11 år lång, fast längden kan variera mellan 9 och 14 år ungefär. Under en sån här cykel ökar antalet solfläckar på solens yta tills vi når maximum, som just nu, och sen börjar de avta igen. Toppen på den här nuvarande cykeln förväntades ursprungligen inte förrän 2025, men enligt en nyhet från förra veckan kan solen redan nu ha gått in i den mest aktiva och samtidigt den farligaste fasen. Då är solen som allra mest benägen till att få ett raseriutbrott, så att säga. Är det fråga om ett riktigt starkt magnetfält som säger snabb, då talar vi om ett solutbrott eller en soleruption. Resultatet blir då i praktiken en kaskad av laddade partiklar som slungas ut i rymden, i värsta fall rakt mot jorden. Och det här kan sen skada satelliter och slå ut elnät, radiokommunikation och tele- och datatrafik. Man talar också om en geomagnetisk storm. Det är ett spännande faktum det här att vi inte har haft en riktigt katastrofalt stark soleruption i modern tid sedan allting blev fullproppat med elektronik i vårt samhälle. Så vi vet egentligen inte exakt vilken sorts förstörelse en sån händelse skulle kunna åstadkomma i värsta fall. Eller jo, vi vet att det skulle bli dramatiskt nog. Vi känner nämligen till supersolstormar från historien. Den allra berömdaste händelsen av det här slaget är känd som 1859 års geomagnetiska storm, eller supersolstormen 1859, eller The Carrington Event. Den här stormen inträffade i september 1859 under solcykel 10. Alla såna här utbrott märks inte ens nödvändigtvis här på jorden, särskilt de som inte riktade åt jordens håll. Men 1859 års utbrott var uttryckligen riktat hitåt. Och den gången fick solen in en riktig smocka. Jag har talat om det här förr nog, men speciellt nu när vi lever mitt i ett solflex maximum, så kanske det är på sin plats att upprepa. Föreställer det följande med datorer istället för telegrafer. Explosionen som inträffade på solen den gången ägde alltså rum en tidig septembermorgon 1859, brittisk tid. Den observerades av två brittiska astronomer på var sitt håll, Richard Carrington och Richard Hodgson. Amatörastronomen Richard Carrington beskriver det hela som två fläckar av intensivt starkt och vitt ljus som flammade upp från solfläckarna han observerade. 5 minuter senare försvann de här eldkloten, men skottet var hur som helst avfyrat. Följande natt började telegraferna över hela USA bete sig konstigt. E.W. Colgan, chefen för en telegrafstation i Pittsburgh i USA, rapporterade att telegrafledningarna med ens överbelastades av en så kraftig ström att telegrafens platinakontakter hotade smälta och skurar av gnistor slog ut ur kretsarna. I Washington DC blev telegrafoperatören Frederick W. Royce allvarligt skadad när en elektrisk båge sköt ut från en jordledning till hans panna. Vissa telegrafstationer rapporterade också att kraftiga överspänningar fick telegrafpappret att fatta eld. Själva atmosfären var så laddad av stormen att telegrafisterna gjorde en smått otrolig upptäckt. De kunde koppla ur sina batterier och fortsätta sända meddelanden utan någon extern strömkälla med blotta laddningen i luften. Över hela planetens nattsida blossade färggranna norrsken upp på himlen. Tidningar från Frankrike till Australien från den tiden innehåller skildringar av lysande norrsken som förvandlade natten till dag. Vi här i norr är ju vana vid norrsken, men skenen från Carrington-stormens partikelskurar sträckte sig så långt söderut att de sågs på Kuba och Jamaica, där folk ju inte hade erfarenhet av dylika fenomen. Så många blev rejält skrämda, men också genuin förvirring rådde. I Abbeville, South Carolina i USA, där vaknade murare upp och började lägga tegelstenar tills de insåg vad klockan var och gick tillbaka hem och lade sig. Det berättas också att lärkorna väcktes ur sin sömn en timme efter midnatt och började sjunga för full hals. I Boston utnyttjade folk ljuset från norrskenen till att läsa tidningen. Hur som helst, astronomen Richard Carrington i England, som alltså har gett sitt namn åt den här stormen, hade, oavsett om han sen förstod det eller inte, bevittnat den verkliga orsaken bakom de bizarra händelserna med sitt teleskop. En massiv flare från solen med energin hos 10 miljarder atombomber. Carrington-stormen, som den alltså kallas numera, är den mest kraftfulla geomagnetiska storm som mänskligheten har ens någon sorts direkta vetenskapliga observationer av. Tills vidare, det vill säga, ska någonting av samma kaliber hända igen, så finns det i princip en förhöjd risk för att det sker under de följande 2-3 åren eller så. I princip, alltså, jag säger inte att det kommer att hända, men i teorin. Solflex maximum för cykel 25 är inte heller officiellt utlyst ännu. Det handlar tills vidare bara om enskilda forskare som har noterat att mycket tyder på det. Forskarna brukar alltså vänta några år med att pricka in maximum när man har alla data och kan se på skeendena i ett lite längre perspektiv. Men i varje fall, också om vi nu inte drabbas av en ny Carrington-storm, så vad kan vi vänta oss under de följande 2 åren eller så? Tja, också trots att solfläckarna kommer att börja minska i antal, brukar antalet kraftfulla solutbrott faktiskt nå sin topp först efter solmaximum. Vilket betyder att vi kommer att ha flera år av ökad risk för solstormar. Och om någon av de största stormarna får in en riktig fullträff mot jorden, så kan den i värsta fall som sagt, slå ut både en stor del av satelliterna och den markbaserade infrastrukturen, elnätet främst då, men mycket annat också kan lida. Och i värsta fall så orsakar det hela sen skador för biljoner euro. Tidigare forskning tyder också på att geomagnetiska störningar orsakade av solstormar kan störa navigeringsförmågan hos migrerande djur i stil med valar. Och som ett resultat av det här kan vi sen se en ökning av antalet strandade valar under de närmaste åren.
Strandningen av totalt 470 valar på Tasmaniens västkust är den största i delstaten.
Men för det mesta kommer solens eventuella temperamentsutbrott att märkas främst genom den ökade mängden foton av norrsken i våra Facebook-flöden. Under solens mer aktiva perioder sträcker sig norrskenen ofta längre söderut, så folk i kontinentala Europa kan också få njuta av dem där som ljusföroreningarna inte är för svåra. Hur som helst, den som vill hålla en koll på rymdvädret, jo så heter det, kan till exempel bokmärka spaceweather.com. De har allt det senaste kring det som solen har för sig, inklusive prognoser för den närmaste framtidens norrskens utsikter. Nu har vi mest talat om det som sker när solen är extra aktiv. Men Det finns också mycket att säga om solens tystare faser. Den förra solfläckscykeln, nummer 24, började i december 2008 och avslutades i december 2019. Den var en av de stillsammare i mannaminne, med ovanligt låg aktivitet på solen och väldigt lite fläckar. Då förutspådde bland annat NASA att nummer 25 skulle komma att bli ännu tystare. Vissa forskare talar till och med om att ett nytt så kallat grand minimum var på kommande. Ett som kan pågå i flera generationer. Men så blev det ju inte. Cykel 25 har varit hyfsat livlig. Inte rekordlivlig, men i alla fall med mer action än vad prognoserna tydde på. Men förr eller senare står vi igen inför ett nytt stort solfläcksminimum. Grand minimum, kanske i stil med Maunders minimum, som var en period med extremt låg solfläcksaktivitet. Solen var då i princip nästintill utan fläckar i flera årtionden i sträck under en period som inträffade mellan ungefär 1645 och 1715. Och hur det nu råkade sig, den här perioden sammanföll med en kallare klimatfas, känd som den lilla istiden. Det finns alltså sannolikt en koppling mellan solens aktivitet och klimatet. Inte så ändå att uppvärmningen som vi orsakar skulle gå att bortförklara med solens cykler. Det här är motbevisat. Men solfläckarna har en viss klimatkoppling. En som fortfarande är ganska dåligt utforskad. Men det får vi återkomma till i ett senare avsnitt, för nu är Kvanthopp slut för den här gången. Och hej, glad vårdagjämning! Den inträffar ju i år inkommande onsdag den 20 mars klockan 5:06 finsk tid. På morgonen alltså. Ha det gott, säger jag, det vill säga Markus Rosenlund. Hej så länge!